Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar, personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ah, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Du går in i klippan med en stendörr som har satts utanpå som kan lyftas upp så att graven kan ju öppnas. Det är ju familjegravar, så det är ju flera individer som är gravlagda. Vi hittade ju över 100 individer i den här.
Oj, jäklar.
Min man, han brukar säga att vi sitter i en mänsklig soppa. vilket är mindre romantiskt. Men man fick ju arbeta i blindo, så man får lita på sina händer. Stoppa ner handen i leran.
Okay. Oh my god.
Och så känner man ju då om det är ett skelett. Och då får man följa skelettdelarna. Och man tar upp dem så försiktigt som möjligt. Och då hör vi hur någon knackar på klippväggen. Och polisen springer med sin pistol i högsta hugg. Jag ser ju hur de försvinner då i dalgången. Och hör hur ett skott avlossnas. Så de har ju tagit sig ner flera meter i klippgrunden. för att det ska finnas en guldkatt gömd i gravarna.
Jag heter Jenny Borg och jag heter Linn Ek. Och nu börjar Spöktimmens gästavsnitt. Hur taggad är du, Linn?
Nej, men så taggad. Vi har ju Egypten-tema den här veckan i podden.
Precis. Och i det här avsnittet så gästas vi då av arkeologen Maria Nilsson, som vi har bestämt oss för att döpa till den svenska Indiana Jones.
Mm. Det hade hon aldrig hört innan.
Så du hörde det här först.
Mm.
Och som du precis sa så har vi ju Egypten-tema, för Maria har tillsammans med sin man varit ledare för en utgrävning i Egypten sedan 2012. Det här projektet är det enda svenska arkeologiska uppdraget i Egypten och täcker över 30 kvadratkilometer med 10 000 års mänsklig historia. Alltså hur ballt?
Ja.
Och Maria har då varit med och grävt fram flera platser av historisk betydelse, bland annat ett stort familjegravfält och ett nyligen funnet tempel.
Och förutom det så har ju Maria belönats för sina akademiska insatser. Bland annat så har hon vunnit Rausingpriset för sin forskning i Egypten. Och hon är då med oss i det här avsnittet för att berätta mer om sina utgrävningar. Och vill du se bilder så kolla på Instagram.
Ja, de är magiska. Mm. Magiska, du måste kolla på de här bilderna. Helst samtidigt som du lyssnar.
Åh, ja.
Det gör det ännu djupare.
Men nu drar vi igång med det här avsnittet.
Välkommen hit, Maria. Vi är så glada över att du är här idag och ska gästa vår podd. Och vi är så taggade på att höra om ditt jobb.
Tack.
Det ska bli så spännande att lyssna på.
Alltså, hur ofta får man prata med liksom en svensk Indiana Jones? Det är ju inte varje dag,
nej,
skulle jag säga.
Har jag aldrig hört innan. Nej.
Vi tycker att du är det i alla fall. Jätteintressant ska det bli.
Men jag tänker att vi tar det hela från början. Hur började ditt intresse för arkeologi?
Jag har vetat sedan jag var liten vad jag ville göra. Plockat flintastenar på åkrar och så vidare när jag var liten. Jag sa till mina föräldrar att jag ska bli arkeolog när jag blir stor. Flytta utomlands, gifta mig med en engelsman och få tvåspråkiga barn. Så att det var väldigt tydligt och har manifesterat allting. Det har alltid funnits med, det har inte varit någon sån här brytningspunkt eller någonting som jag upplevde, utan det har alltid funnits där.
Har du något så här tydligt, tidigt minne från ditt intresse, att du hittat något eller sådär?
Det skulle väl i så fall vara, bortsett från de här flintastenarna som var på åkarna i Halmstad, när jag som tonåring, jag sålde mitt piano och tog pengarna för att åka ner till Grekland. Och när jag kom hem därifrån så sa pappa att nu inser jag att du faktiskt kommer att bli arkeolog. För att hela fotoalbumet var bara på stenar. medan normala ungdomar kanske åker och badar och solar och så vidare, så tittade jag på monument och stenar. Så att det har bara varit en sån här ledande tråd genom hela livet.
Och vad är det som är så spännande med stenar och monument?
Ja, vi har så mycket fortfarande som vi ska och kan lära oss från det som har varit. Vi fortsätter att göra samma misstag som folk har gjort genom historien. Någonstans så att gå tillbaka och ta del av människor som stod mycket, mycket närmare naturen än vad vi gör idag. Jag tror det är just den kopplingen till naturen och respekten för naturen faktiskt som är ledande för min del. De visste hur man respekterade, levde nära. Allting handlade om hur tar vi vara på naturen? Hur ser man det bästa i naturen och göra det bästa för allt? Så att Just det här kopplingen, människans koppling till naturen. Och att vi någonstans i dagens samhälle har gjort allting så krångligt. Ju mer teknologi vi har och ju mer digitala hjälpmedel, desto mer glömmer vi bort det som faktiskt ligger till grunden för vilka vi är som människor.
Och vad är det då?
I grund och botten så tror jag att oavsett vilken kultur man tittar på, vilken tidsperiod, så har vi några saker psykologiskt som är gemensamt. Och det är just den här viljan att överleva. Man vill leva ett långt och lyckligt liv. Har man barn så vill man se sina barn fortsätta och vara lyckliga. Och just tryggheten, trygghet och lycka är någonting som får oss alla att röra oss framåt. Så att ja, det är just att man kommer så nära det som faktiskt det betyder att vara mänsklig. Det är inte det här begäret eller behovet av att kontrollera, utan vad det faktiskt, vad behöver man göra för att överleva?
Men så hur gjorde du då från att du var liten, att det bara var liksom din passion, det här med stenar och monument? Hur gick du sen vidare till att det blev ett jobb och att du utbildade dig?
Ja, jag gav mig själv en tänkestund, inte tänkestund, en paus kan jag väl säga, efter att jag tog studenten. Och jag gick ju humanistisk linje naturligtvis, pluggade både latin och grekiska på gymnasiet, mycket historia. Men sen gav jag mig den här pausen och det är jag tacksam för. Jag tog 2 år, flyttade till Norge, jobbade intensivt och sen åkte på Asienresa som så många gör. Och sen så kände jag att jag var redo. Jag ville plugga egyptologi, alltså fokus då på antika Egypten, men jag var inte beredd att flytta upp till Uppsala som hamstabo. Så att jag valde Göteborg istället. Och sen när vi skulle skriva vår kandidatuppsats så gick jag till handledaren redan innan sommaruppehållet och sa att jag vill skriva någonting om Egypten och hur kan jag komma in på det. Och det var hon som vägledde mig då in på den här dynastin efter Alexander den store, de kallas Ptolemierna. Och sen var det bara att fortsätta köra på med hela vägen fram till att bli doktor. Och då fick jag ett underbart stipendium att göra min forskarutbildning från Kungliga Hvitfeldtska. Som erbjöd mig möjligheten att vara 4 år i Alexandria i Egypten. Så att jag blev nästan påtvingad där en ödesnyck att komma in i Egypten själv.
Och vad är det som är Egypten som är så spännande?
Det är ju en av de äldsta kulturerna, klimatet är annorlunda från vårt. På grund av klimatet så är allting så välbevarat. Det finns så mycket kvar gömt under sanden. Man räknar väl med att ungefär 75% fortfarande ligger under ytan. Så att, enorma möjligheter naturligtvis att lära sig mer.
Men vad är det med klimatet som gör att det bevaras så bra?
Det är ju så torrt. Mycket sand, varmt klimat, torrt klimat. Och folk blir lite chockade när man säger att man åker ner på sommaren för vi har temperaturer upp över 50 grader. Vilket naturligtvis är jättevarmt. Men att ha 30 grader i Sverige är värre just för fuktigheten här. Så att man hittar en balans. Men i och med att det är så torrt så har det ju också bevarat. Så vi har ju mängder med material som förstörs här uppe på grund av regn och så vidare. Så det är ju fortfarande som papyrus och träföremål och sånt. Det bevaras ju där nere.
Just det. Och vad gjorde du första gången när du åkte ner till Egypten?
Oj! Första gången jag åkte ner till Egypten, då var jag doktorand. Och jag skulle ha bott på det svenska institutet, men de hade inte plats. Och sätter mig då i kontakt med, av alla människor på jorden, franciskanmunkar. Så att jag hamnar i ett hus, jag hyr ett litet rum av franciskanmunkarna i Alexandria. Perfekt, 15 kronor om dagen. Jag hade hela ovanvåningen för mig själv. Och var i säkert och tryggt sällskap så att säga. Men det är också en sån här märklig sak hur man hamnar där. Så det var min första upplevelse och jag vet att jag vandrade mycket i Alexandria just för att lära mig. Det var där jag, genom att titta på bilskyltar så lärde jag mig de egyptiska eller arabiska siffrorna och komma i kontakt med folk. För de kände ju igen mig efter 2 månader när man går fram och tillbaka på längs med Medelhavskusten så lär man ju känna personerna. Och jag åkte med en av franciskanmunkarna ner med tåget till Luxor. Det tog ju en lång tid, 10 timmar tror jag. Jag tog en cykel som jag hyrde och tog mig upp till Konungarnas dal och de här stora kända monumenten naturligtvis. Men då visste jag väldigt lite att jag skulle hamna just i Luxor och bo där under 10 år.
Och vad var syftet med den första resan?
Det var en del i min forskarutbildning, så att jag var ju där för att studera kulturen, men framförallt ett visst motiv. Så att min avhandling handlade ju om en speciell drottning och hennes bilder. Så att jag gick in och tog isär bilderna och tolkade då varje element för sig. Så att jag var där för att studera bilderna av den här drottningen.
Och vad kom du fram till?
Jag kom fram till att hon var jämställd sin make och bror. Härligt incestuöst äktenskap. Så att innan så har man ju känt till att han var ju kung. Men min forskning ledde fram till att hon ansågs också som kunglig. Inte bara drottning, utan hon hade en roll som en symbolisk andra hälft. Så han var kung av ena delen av Egypten och hon var kung över den andra.
Men hur vet man hur man ska tolka de bilderna?
Många års studier. man får ju titta på tidigare studier, vad som har gjorts. Man får titta på andra reliefer, andra bilder. Och sen så skjuter man ju till sina egna tankar och placerar det någonstans historiskt. Men jag tittade ju även på texter och hur hon har beskrivits på andra håll. Så att det är en kombination av allting.
Men när du var klar med den här avhandlingen, vad hände sen?
Det är jätteläskigt att bli färdig med en doktorsutbildning. För fram tills det tillfället, då är man på något sätt skyddad av den här studentbubblan.
Mm.
Och jag vet att när jag var klar så var det lite, då ställer man frågan, vad gör jag nu? Men fördelen för min del var ju att under mina resor till Egypten så träffade jag ju min man. Och vi hamnade på den plats som vi nu är ansvariga för arkeologiskt. Av slumpen kan man väl säga. Eller ödet, vad man nu tror på. Så att vi hade ju redan ett projekt som vi kunde sätta igång med. Och inledningsvis, då hade jag, när jag var färdig så bodde jag ju redan nere i Egypten. Och vi spenderade några månader om året att resa i Sahara i västra öknen i Egypten. Följa de antika fotspåren så att säga. Titta efter antik graffiti och hällristningar och försöka förstå symbolspråk och så vidare. Så att det var bara att följa med strömmen någonstans, go with the flow. Och vi är nu inne på säsong 17, 10 år senare.
Och kan du berätta om hela det projektet, alltså den resan, hur började allt det?
Ja, när jag var doktorand så behövde jag besöka ett visst antal tempel för att leta efter de här relieferna av drottningen. Under den tiden, så det här är ju mellan 2005 och 2010, då hade Egypten hög säkerhet. Man fick inte resa på egen hand utan man behövde poliseskort, konvojer som det heter. Och när man då reste med de här konvojerna så stannade de i tempelområdena och man fick 1,5 timmar, 2 timmar kanske i varje tempel. Och jag behövde naturligtvis betydligt mer än så. Så att jag började titta efter alternativ, hur jag kunde resa friare i södra Egypten. Och det var då jag hittade min mans dåvarande turistbyrå eller resebyrå som ägnade sig just åt att skräddarsy resor i Egypten. Så jag kontaktade honom, frågade kan du hjälpa mig på något sätt? Han kommer upp med idén att vi kunde ta, eller att jag kunde ta en båt. Och jag reser själv, så han frågar, är det okej om jag följer med? Och jag var ju tacksam naturligtvis att få någon att resa med. Så att vi möts nere i Aswan, långt nere söderut i Egypten. Klockan 5 på morgonen, båda jättetrötta. Men det var ett sånt där ögonblick, när vi skakade hand med varandra så var det som att blixten slog ner och det kom en våg nästan av minnen. Jättesvårt att förklara, men det bara kändes att vi hör samman. Och vi seglade upp ut på Nilen och tredje dagen, när vi hade ju känt varandra i 3 dagar då, och tredje dagen så säger vår båtkapten att det finns lite faroniska lämningar här, vill ni stanna? Och jag tänker väl, ja, det finns tid nog, varför inte? Så vi går i land, vi besöker ett klipptempel som alla andra turister. Och vi går runt på platsen och tittar på klipporna och hittar direkt en serie med symboler. Och jag älskar symboler, jag jobbar, jag skriver min avhandling om symbolspråk och så vidare. Och John, min man då visade sig att han har spenderat mycket av sin bakgrund med att titta på frimurarmärken och så vidare i tempelriddarbyggnader i Europa. Så vi står liksom och bara jätteentusiastiska var på sitt sätt och titta på varandra och okej, det här är någonting som vi uppenbarligen måste utforska mer. Så vi ger både varandra och platsen ett löfte efter att vi har alltså bara känt varandra i 3 dagar. Men vi ger platsen ett löfte och varandra ett löfte att vi ska spendera vårt liv att försöka tolka de här symbolerna och att komma tillbaka till platsen. Inte det lättaste med tanke på att vi båda hade respektive. Min John då, han hade ju 3 barn sedan tidigare. Men det var så självklart att vi hörde ihop och det här var vår roll i livet. Så att det var bara att försöka göra det bästa av situationen, och vi reste 3 gånger tillsammans det året och fortsatte med symbolerna, och sen flyttade jag ner i slutet av året.
Men du sa när ni skakade hand första gången att det var typ minnen som kom över er.
Det är jättesvårt att förklara, men det kändes nästan som minnen. Någonstans att nu har jag hittat dig. Som akademiker så kan jag inte förklara det, men det kändes bara en sån stark samhörighet och att nu är vi här.
Det var fint. Ja, fint. Men de här symbolerna som ni hittade, var det ingen annan som hade tolkat dem eller så?
Det fanns ett fåtal som har tittat på dem, men ingen som har kommit fram till någonting egentligen. Utan det var som inom akademin så kallar man det kunskapslucka. Och det är de som man alltid vill hitta för att göra sitt eget fält, så att säga. Nej, det är väldigt lite. Och egentligen ingen som intresserade sig för dem. Om man går tillbaka till när egyptologin kom till efter Napoleon och hela det vetenskapliga teamet han hade med sig. Då har vi ju en hel värld av tidiga upptäcktsresande och vetenskapsmän som kommer till Egypten. De kan välja att vraka precis vilket tempel som helst. Så det blir ju en slags alla rusar mot ett visst tempel. Får välja det. Mycket fokus på stora gravar i konungarnas dal. Så hela tiden den här fokusen på pyramider, stora gravar och tempelområden. Vår plats som vi jobbar, det är ett stenbrott. Symbolerna är inte hieroglyfer. Det är en slags mitt emellan. Så förkortningar kan man säga. Vi har ju dechiffrerat ungefär 60% av de här symbolerna. Men mycket kopplat till religionen. Men människorna då som var tidigare ut, de skulle ju ägna sig åt att först och främst ta sig an hieroglyferna. Det var ingen som kunde läsa dem då. Så att våra fina små symboler som inristades i stenbrotten, det var inte av intresse när de kunde ha så mycket mer att välja mellan. Och det är ju vi tacksamma för.
Men när man hittar symbolerna så, och så här, nu ska jag lösa vad de betyder. Hur börjar man ens?
Ja, där får man ju titta på skriftspråk först och främst. När det är symboler, enskilda symboler, så är det inte lika lätt som när du har ett skriftspråk. Och där kan man ju titta på kontext, alltså det som är runt omkring. Och just för hieroglyferna så blev det ju en jättestor... alla ville försöka tolka hieroglyferna. Och det var ju genom den som kallas Rosetta-stenen som man till slut löste pusslet. Och det var för att de har tre olika språk. Så du har hieroglyfer, du har demotiska som är en kursiv skrift. Och sen har du grekiska. Och eftersom man har tolkat grekiskan kunde man då börja pussla ihop. Så att man hade namnet på kungen och på drottningen. Och kunde då matcha ihop och börja få fram vad hieroglyferna betydde. Nu har vi ju ett enormt material, vi har över 5000 symboler. Men det är en lång process naturligtvis.
Förstår det.
Men platsen är ju unik också för att alla tempel som vi har i södra Egypten, inte alla men nästan alla, de har sitt ursprung på vår plats. Så den här platsen, Silsila, Gebel al-Silsila som det heter, det är ju världens största antika stenbrott. Så de bröt stenen där och sen skeppade iväg för att bygga de stora tempelområdena. Och det betyder att för de antika människorna så var platsen helig i sig själv. Klipporna var en gudinna, så att allting är ju helgat åt den här gudinnan.
Wow. Och vad står det då? Vad har ni kommit fram till?
Det är ofta förkortningar till gudar. Det är, vad ska man säga, dedikationer. Att man, ett namn skrivet på grekiska till exempel. Och sen har det ett visst antal symboler. Förkortningar då för vissa gudar. Och vilka tempel som det menar till. Så vi kan ju koppla ihop vissa symboler med vilka tempel som stenarna skulle brytas till. Och har även hittat symbolerna i de templerna. Så att,
wow.
Traditionellt folk ser det som ett stenbrott och associerar det med hårt arbete. Visst var det det. Men det är en enormt vacker plats i sig själv också. Och fortfarande idag är det det. Ett land som Egypten med över 100 miljoner invånare. Det är stökigt, det är smutsigt, det är ljud överallt. Och på den här platsen, det är så orört. Fortfarande mycket naturliv och man känner att det är en del av det ursprungliga Egypten. Och det är någonting som vi ser också, att grupper som har kommit efter antiken, vi har en tidig shia-muslimsk grupp, vilket är unikt i Egypten, för de är ju sunni-muslimer. Men de beskriver på medeltiden att det här var en del av paradiset. Och det är så som de flesta i mitt team som är med på platsen känner också det här. Att det är en liten del av paradiset på jorden.
Under perioden när ni bor i Egypten så har ju du berättat för oss att ni bor på en båt på Nilen. Skulle du kunna beskriva en vanlig dag, om ni nu har såna? Alltså hur ser det ut från det att ni vaknar på båten?
Man går upp med tuppen, mer eller mindre. Soluppgången, så att vi är uppe så tidigt som möjligt och försöka göra användning av något svalare timmar. Så att vi sätter igång klockan 7 på plats. Sen jobbar man fram till klockan 9, då är det den absolut nödvändiga tepausen. Våra egyptiska arbetare har den här tepausen som helig, så det får man inte bryta. Och sen jobbar vi vidare till 11 och då är det lunch och det är alltid ägg, kokt ägg, sallad, fetaost och egyptiskt platt bröd. Ägg vill man inte jättegärna se efter man har varit där i 5 månader, kan jag säga. Men jag brukar sitta på toppen av platån och flytta bort sand och sten och allting för att frigöra klippan i jakt på hällristningar och inskrifter. Och det handlar ju allt jobb, oavsett var vi jobbar, vilken plats eller hur det ser ut. Allting handlar ju om att frigöra yta för att ta bort allting som har samlats ovanpå. Så att på ett eller annat sätt att flytta sand och sten, det arbetet. Det kan vara att man penslar när man har ett skelett. Då är det väldigt långsamt. Eller så står man med en stor hacka. Om det är tjocka lager med bara packad sten. Så att det, ibland så får man jättebra fysisk träning. Kommer hem med fina armar. Men, och sen jobbar vi vidare fram till 2. Då stänger vi ner på plats. Då ska vi också ta oss över Nilen till andra sidan, till vårt magasin. Där vi lämnar in våra saker som vi hittat under dagen. Och det är där uppe i magasinet som vi också har en fotograf som tar sig an allting. Och det ska ju registreras och så vidare. Och när allt det är klart, är det sommar när det blir väldigt varmt och Nilen är hög och det är rent, relativt rent i Nilen i alla fall. Då kommer vi tillbaka och så hoppar vi. Det behöver man när det är över 50 grader. Och det är en sån här lyckostund för alla. Man blir uppfriskad och så vidare. Annars så är det båtliv, familjeliv, ta sig an att ta rollen som föräldrar. Och sen jobbar man ju fortsatt på båten. Vi jobbar med analyser och skriver ihop det vi har hittat, gå igenom fotografier, mycket diskussioner. Vi äter ganska tidigt och sen är det bara att man umgås som en stor kollektiv familj mer eller mindre. Så att det blir ju väldigt nära liv. Vi lever nära in på varandra när man är ute i fält. Och det är lite det som har gjort att vi köpte oss en hästgård, en liten hästgård i södra Halland. Där vi har långt, vi har stora vidder, mängder med vacker natur runt omkring. Den här frihetskänslan och bara få vara vi i familjen, det känns väldigt nödvändigt när man lever så nära in på varandra annars.
Mm. Men är det mycket tid som ni lägger på att bara leta?
Ja, det är det. Men det tar inte lång tid innan man hittar någonting. Så oftast så är det att det går inte lika fort som man kan tänka sig. För det är alltid stopp. Nu hittar vi någonting. Stopp. Nu hittar. Vi har en svensk arkeolog som har jobbat i Sverige på flera utgrävningar. Första gången han kom ner till vår plats så var han alldeles lyrisk och vilken dröm att få komma hit. Och inom den första timman att han har satt igång på morgonen så hittar han en skarabé som är den här lilla skalbacksamuletten som har en inskrift. Och han sa det, jag kan ju åka hem nu. Det kan ju inte bli bättre än så här. Så att man hittar ju saker hela tiden, naturligtvis. Det här är en plats som aldrig har blivit utgrävd tidigare. Så att det räcker med att man flyttar på lite sand så hittar man ledtrådar till livet.
Gud, och det,
ja, det är det.
Men du har ju hittat en massa föremål och sånt, eller hur? Kan du inte berätta om dem? För en som älskar olösta mysterier och så.
Ja, det finns otroliga mängder. Vi har ju allting ifrån de vackra smyckena som man associerar med antiken till vardagsföremål, redskap, kläder, mynt och så vidare. Det är sån bredd på allting som vi kan hitta. Och det har mycket att göra. Vi har en plats, själva platsen i sig är 30 kvadratkilometer stor. Så det är en enorm plats. Och vi har över 10 000 års mänsklig historia. Så att det är allting från flintastenar till de mest delikata smyckena som vi skulle vilja bära idag. Och det här är ju en fråga som jag får ofta naturligtvis, vad det viktigaste fyndet är. Och det är inte så mycket en artefakt, utan det är mer vad vi upplevde när vi gjorde det. Och min man, han utnyttjade det faktum att jag blev sjuk i egyptiska vattkoppor och blev sängliggande under en vecka med dropp. Och då tog han hela vårt team till ett område som han har länge velat gräva ut. Han tittar, han är otroligt duktig när det gäller att läsa av landskapet och förstod att den här platsen hade någonting mer. Så de börjar gräva och en vecka senare när jag kommer fram då, när jag får gå ut från båten, så inser vi att vi har faktiskt ett litet rum. Det är en privat helgedom. Och den har legat, den har ju då delats under antiken, så hade vi en stor jordbävning som separerade, alltså hela helgedomen bröts bort från klippan och åkte ner mot Nilen. Och har sedan dess då under 2000 år ungefär fyllts upp med slam och sand och så vidare. Och vi gräver ut och vi ser alla relieferna är fortfarande bevarade. Och längst inne så har vi 4 stycken statyer som vi då penslar fram lager för lager. Och om man känner till egyptisk, deras syn på livet, så ansåg de ju att själen lever vidare så länge som någon kommer ihåg ens namn eller att se ens bild. Och genom att då frilägga dem från den här sanden och slammet, så återigen kunde solens strålar lysa på dem och vi kunde då yttra deras namn. Och det kändes så vackert att någonstans ge livet tillbaka, enligt deras tradition i alla fall. Så att det är nog den mest magiska delen av arbetet, tror jag.
Wow. Och hur går det då till när ni hittar det här rummet?
Själva utgrävningarna var väldigt, väldigt smutsiga. svettigt, det är ren lera som man ska igenom, men allting ska dokumenteras, fotograferas, det ska 3D-fotogrammetri. Och sen så gäller det att få dit ett konserveringsteam som restaurerar, för problemet var ju, i och med att det här hade ramlat ner, så hängde det stora bitar ovanför, så att vi fick ju ha experter som kunde lyfta upp för att vi skulle arbeta säkert. Men det är en sån där, just det här monumentet är en av våra moment 22. Vi vill gärna lyfta upp det, men det är inte jättelätt att lyfta ett sånt stort monument. Det kräver lång precision och mycket pengar bakom det också naturligtvis. Men just om man säger fynd generellt, när vi hittar artefakter och objekt och så vidare, då dokumenterar vi dem, mäter in, fotograferar och så vidare och studerar dem. Och sen i slutet av säsongen så lämnar vi in allting till ett magasin som är vid museet. Så kan vi välja att studera vidare, eller om det är något väldigt speciellt, så kan de skicka ut för utställning.
Och hur avgör man vilka saker som man tar tillbaka och inte?
Det är de egyptiska myndigheterna som avgör det.
Okej.
Och när ni hittar såna gamla grejer som innan inte har blivit upptäckta, hur ser det ut med plundrar och sånt?
Tyvärr jättevanligt.
Okej.
Och det är varje arkeologs största frustration, tror jag. Just när man kommer i fotspåren av en plundrare. Framförallt när man arbetar med gravar, så är det känslosamt när man kommer till en grav där de har slitit sönder en mumie och bränt stora delar för att då komma åt de här amuletterna. De bryr sig inte om någonting egentligen annat än guldföremål.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men har du haft problem med plundrare som kommer när ni har hittat, för att det är så här, att de får ny som att något nytt har hittats?
Ja. Det var en gång jag var gravid med vår dotter. Och då hör vi hur någon knackar på klippväggen. Så att vinden tar med sig ljudet av att någon håller på med en hammare och mejsel och tar sig in i klippan. Så att då påkallar vi ju hjälp. Vi har alltid med oss en general från polisen eller militären. Och sen har man alltid en inspektör som är från det egyptiska ämbetet. Sen finns det ett antal vakter som är patrullerar i området. Jag blir tillsagd att stanna tillsammans med vår lilla hund Carter. Får inte gå nära, du är gravid, stanna. Medan alla männen ger sig ut och ska försöka se då vem det är. Och polisen framförallt då, springer med sin pistol i högsta hugg. Och jag ser ju hur de försvinner då i dalgången. Och hör hur ett skott avlossnas. Blir ju naturligtvis väldigt orolig själv. Med tanke på att min man är en av dem som springer in där. Men då är det 4 stycken män som har tittat på hällristningarna. Och tror att det är ett tecken på att någonting ligger i begravt där. Eller någonting som finns i klippan. Så de har ju tagit sig ner flera meter i klippgrunden. För att det ska finnas en guldkatt gömd i klippan. Och det är naturligtvis jättefrustrerande. Det är sorgligt att se hur någonting som har överlevt i 6,5, kanske 8,000 år förstörs i jakten på någonting som bara är en myt. Så att det är, men de blir ju naturligtvis arresterade. Men har de inte hittat någonting så blir de ju inte kvarhållna.
Vem var det som sköt?
Det var polisen som sköt ett varningsskott, så det var inte så farligt.
Och vad var det de förstörde?
Det är ju hällristningarna i sig. Och det är ju naturligtvis, det är ingen artefakt, men det är ett monument i sig själv. Någonting som har överlevt så många år.
Men hur farliga skulle du säga att de här plundrarna är?
Jag tror det hade varit värre om vi arbetade i Konungarnas dal eller någon plats där man känner till att det är kungagravar, så att säga. För vår plats är ju inte känd som någon elitbosättning eller någon elitgravplats på det sättet. Och jag tror inte att de är ute för att göra oss illa. De försöker bara överleva på sitt sätt.
Har du varit med i många utgrävningar där det är gravplatser?
Nej. Vår plats är den första där jag har varit delaktig själv i en gravplats.
Så var det ett samhälle som bodde där då också?
Ja, delvis. Gravplatsen, den är ungefär 3500-3400 år gammal. Och då hade vi ett samhälle som var bofasta. Och sen så skiftade så att då kom det in mer inhyrd personal som bara fokuserar på att hugga sten. Men de här människorna som ligger gravlagda där, de var aktiva på platsen. Så att de är ju människorna som byggde Egypten. Och det är just det det som vi vill uppnå genom våra utgrävningar är att lära känna den vanliga människan. Det är så mycket som är känt om pyramider, om de här rikemansgravarna och tempelområdena. Men vi vill åt det som faktiskt var det egyptiska, människorna bakom fasaden. Så att det känns bra att man kan någonstans lägga till någonting till historien och ge en mer holistisk bild av hur samhället var.
Kan du beskriva känslan när ni gör någon stor upptäckt?
Det är en enorm tillfredsställelse naturligtvis. Lycka. Generellt så är det här lyckoruset och känslan av att nu har vi hittat någonting, nu kan vi jobba vidare. Men alltså, man får en ledtråd till hur det var. Och hela det arkeologiska arbetet är ju som ett pussel. Man sitter ju med ledtrådar väldigt likt hur man arbetar som detektiv till exempel. Eller psykolog för den delen. Man har vissa komponenter som man ska pussla ihop för att få en sanningsbild.
När jag tänker gravar och Egypten, då ser jag det klassiska, så här pyramider, man går ner i en kammare så hittar man en mumie där. Hur skiljer sig de gravarna från den gravplatsen du precis beskrev?
Vi har också mumier. Mm. Den största skillnaden mellan kungagravar och vardagsgravar, så att säga, det är ju storleken naturligtvis. Vi har klippgravar med 1-2 rum, så kammare. Ibland så kan de vara begravda i en sarkofag som är ovan marken, eller så är det kryptor som ligger ett lock ovanpå. Men du har ju fortfarande det här att du går in i klippan med en stendörr som har satts utanpå som kan lyftas upp så att graven kan ju öppnas. Det är ju familjegravar, så det är ju flera individer som är gravlagda. Och sen har vi ju vår vattengrav. Som är speciell i sig själv. Vi upptäckte den 2017 och då är det ett 5 meter långt schakt som leder in till en kammargrav. Problemet med den här är att det är en spricka i väggen längst bak och det sipprar in vatten. För det är nämligen en underjordisk källa som går hela vägen från Röda havet ut till oss. Så vi har varmt, saltigt vatten som sipprar in i den här gravkammaren. Och det har ju gjort att den har fyllts upp. Och det gör så här som en torktumlare eller tvättmaskin. Så allting som har legat i den här kammaren har rört sig med vattnets rörelse. Och vi började då fundera på hur gör vi för att gräva ut här. För man kan inte använda sig av undervattensarkeologi, det vill säga man kan inte gå in, vattnet är alldeles för grumligt, man ser ingenting.
Vi kunde inte torrlägga den helt med pumpar, för då blir allting, det är ju en massa sand och lera och så vidare som blir väldigt tungt, och då krossar det materialet. Så enda möjligheten för oss att gräva, det var att göra det på plats. Så vi använde pumpar, pumpade ut tillräckligt med vatten så vi kunde sitta där. Men vi satt ändå med vatten upp hit.
Upp till armhålan ungefär.
Precis. Ja. Och sitter med såll och får sålla på plats, så att säga. Så vi lyfter upp lera och det som vi kan hitta, lägger det i sållet, sållar, och sen med vattnets hjälp så får man då dela upp skelett och det som man finner och så vidare. Och vi hittade ju över 100 individer i den här.
Oj, jäklar!
Så att vi satt, min man, han brukar säga att vi sitter i en mänsklig soppa. vilket är mindre romantiskt. Men det är en av de här upplevelserna på platsen som vi brukar ha en initieringsrit. När man kommer till platsen första gången, måste ner i vattengraven. Nu är den ju ren, alltså nu är det inga mänskliga kvarlever, men ändå att uppleva känslan att vara där. Men man fick ju, vi fick ju arbeta i blindo, så man får lita på sina händer. Stoppa ner handen i leran.
Oh my god.
Och så känner man ju då om det är ett skelett, och då får man följa skelettdelarna och man tar upp dem så försiktigt som möjligt. Men det är inte lätt med tanke på att det här tänker som en tvättmaskin. Det rör sig under hela tiden vi är där också. Så att det som man hittar där, om man då arbetar med att lyfta upp en fot till exempel, när du nästa gång sätter ner handen så är det inte resten av benet som är där, för då har du flyttat på sig.
Så
våra osteologer, benexperterna som jobbar med skelettmaterial, de har ju ett enormt pussel att få ihop individerna igen. Men det är också en speciell känsla att vara där nere.
Och vad händer med de kvarlevarna sen?
När de är vattenskadade så måste vi ju torka dem först. Och sen så har vi ett osteologiskt team, skelettanalyser, som görs. Och när allting är färdigt, när alla studier är färdiga, då lägger vi tillbaka alla skelett på en plats med en liten ritual och låter dem få tillbaka sin vila. Så att det är inte att vi flyttar dem från platsen. Vi flyttar dem från själva graven och sen lägger vi dem på en plats där förhoppningsvis de får ligga ostörda.
Och vad kom ni fram till just med den här graven? Vad kan man säga om de här människorna och hur de har levt? Och så?
Mm. De jobbar fortfarande med det, med tanke på att det är så stort material. Men generellt så kan de se att det är en relativt välmående befolkning. De har tillgång till det mesta, mineraler och vitaminer och så vidare. Det intressanta om man ser på hela gravplatsen, inte bara vattengraven, är att ju rikare människorna var, desto mer D-vitaminbrist har de. Och det är ju att de ska hålla sig inomhus. De vill inte ha solsken och så vidare, utan det ska ju fint att vara inomhus. Medan de som är lite lägre status, de har inga problem med D-vitamin. De är ju ute i solen hela tiden. Men då ser vi att det är andra komponenter, andra problem. Då är det brutna fingrar, brutna tår, det är många olika frakturer på kroppen, trauma som har läkt. Och det visar ju, i och med att det har läkt, så visar det på att det är ett samhälle som ändå tar hand om alla människor i samhället. Så de har läkarvård, de har möjlighet att återhämta sig. Men vi hade ett skelett från 2022 där den här individen, en man, 55 års åldern ungefär, han hade så många frakturer på sitt skelett, eller på sin kropp, att det går inte att sätta sig in i hans liv nästan. Han hade hans ena skulderblad, så axeln hade hoppat ur led och aldrig satts tillbaka, så det har skapats en slags ytterled där, så ett hål i skulderbladet. Hans arm här uppe
uppe, så överarmen hade brutits. Hade bundits ihop men inte läkt helt, så att den satt liksom helt fel. Sen var det en fraktur precis där underarmen går in i handen. Och det höll på läkaren när han dog, men då hade det skapats ytterligare en led, så han kunde inte använda. Och det såg man, för han låg begravd med handen in mot bröstet, så troligtvis har han haft det uppbundet på något sätt. Men förslitningsskador som visar att han har burit tungt, och det är naturligtvis jättetragiskt, men för oss ger det ju ledtrådar till vad hans arbete var och vilken roll han hade i samhället. Så att ju värre det är nästan, desto större, eller ju mer information kan vi få från det. Men det, vi får inblicka i hur familjeförhållanden var. Många barn som dog innan de blev 4-5. Några spädbarn, men framförallt så är det åldern 2-4. Och det är ju just övergången. De mödrarna, de ammade länge. Och så länge som de får skyddet från bröstmjölk, så har de också ett bättre penicillin mot allting runt omkring. Men sen när de då övergår till fast föda, så kommer infektionssjukdomar, och då ser vi att många dör. Och det är ju också, det är en påminnelse om hur sköra vi är som människor.
Men om, när jag liksom tänker på film från så här Egypten, och framförallt då faraos och gravar och sådär, så är det ju förbannelser och fällor. För det första, är det så på riktigt med farao gravar?
Förbannelse tror jag bara händer om du faktiskt tror på det själv, och det blir någon slags uppfyllande tankeställning. Tror du på det, så självklart kan det hända. Jag tror ju inte att det är så. Men du har inskrifter i gravarna när de varnar för att om det är någon som bryter det här sigillet, så kommer demoner att jaga dig. Och det är väldigt noggrant beskrivet vilka saker som kan hända om man kommer in i en grav. Så det ligger ju någonting i det, naturligtvis. När det gäller fällor, så ja, det fanns. Kanske inte de här rullande stenarna som man ser i Indiana Jones. Och inte alls på det sättet. Men visst finns det lönngångar och olika sätt att försöka få tjuvar att gå fel väg, eller att stoppa dem, så att säga. De var ju medvetna, det var ju plundringsförsök och lyckade också plundringar under redan antiken, så att de var väl medvetna om att de behövde skydda sina döda.
Men var det bara på gravar som tillhörde faraoner, eller var det även alltså rika, inte kungligheter?
Jo, men det finns även bland de vanliga människorna. Absolut.
Är det något läskigt eller oförklarligt som har hänt i samband med att ni har grävt fram någonting?
Läskigt eller skrämmande, ja. Det har vi nog många berättelser om. Min man har haft 2 tak som har ramlat ner på honom. Men sen är han ju också den som alltid ska ta sig in i dessa hålor. Om man tittar på bilder vi har från platsen, så är det oftast på Johns ben och rumpa som sticker ut ur en grav. Liksom. Men oförklarligt vet jag inte. Jag tror att vi har för stor respekt för det vi gör och för de människor som levde på platsen för att vi ska utsättas för någonting sånt. Men det är ju alltid en tolkningsfråga, och det får man nästan låta individer själva bestämma hur de ser på det.
Och när de här gravarna då blir plundrade, vad är det man förlorar då?
Vi förlorar ju kontexten, det vill säga sammanhanget. Man förlorar hur saker är placerade runt individen. Och framförallt den största förlusten som vi gör, det är ju, om man bortser från den moraliska och etiska biten, men det är ju att de bränner Så att om de ligger gravlagda i till exempel en träkista som är bemålad med mängder av information, med inskrifter och målningar som kunde ge oss namnen och indikationer på vad de trodde och så vidare, det bränns ju. Så att där har vi ju bara små fragment som vi vet att de hade träkister som var bemålade, men vi har ju bara fragmenten.
Och varför bränns de?
De bränns för att det är så snabbt som möjligt så ska plundraren komma åt amuletter som ligger bland mumielindningarna. Så har du amuletter på vissa platser av kroppen och de vill åt guldet naturligtvis.
Jag kan tänka mig att det blir som att läsa en bok där flera kapitel är bortrivna.
Mm.
Då är det lite precis svårt att förstå hela sammanhanget.
Ja, jag har ett pussel där hälften eller tre fjärdedelar saknas. Så att därför är det ju också viktigt för oss att hitta den här oöppnade, den intakta graven. För att det ger ju oss en möjlighet att skapa en bättre bild av hur det såg ut.
Jag kan tänka mig att det måste vara väldigt häftigt att kliva in någonstans där det inte är en levande själ som har varit på flera tusen år.
Ja, men det är det. Det är absolut.
Alltså jag är den första som går in här nu, eller jag och mitt team är de första som kliver in här nu.
Mm.
Sen den typ stängdes.
Mm. Jo, wow. Men det är det.
Vilken häftig känsla.
Ja, absolut. Det är otroligt.
Men på tal om de här med smyckena och så och sakerna som blir plundrade. Händer det att ni kan få tillbaka dem på något sätt? Går det ens att få tillbaka de sakerna?
Det är väldigt svårt. Det finns ett föremål som jag känner till som är från vår plats, ett instrument som en av prästinnorna använde i ritualerna. Och det finns idag i New York på museet där. Och det känner vi till bara för att det har en inskrift med hennes namn och titel, att hon kom från platsen. Men annars är det jättesvårt att återskapa var materialet kommer ifrån. Framförallt när det är någonting som inte är markerat, alltså har en inskrift där det står tydligt att I was made in.
Ja, exakt.
Men vadå, hur hamnade det i New York?
Det är mängder av material som har spritts över hela världen i takt med att Egypten blev ett resemål för äventyrare och de tidiga vetenskapsmännen. Det är ju egentligen inte förrän i modern tid som vi har regler vad som får föras ut och inte. Så att det är ju därför också vi har de här stora diskussionerna nu kring Rosetta-stenen till exempel och den kända Nefertiti-bysten i Berlin, att Egypten vill ha tillbaka det.
Och vad är de två grejerna om du ska beskriva?
Nefertiti-bysten är ju en huvud, det är byst, vad ska man säga, en staty, en del av en staty tillhörande den kända drottningen Nefertiti. Och den finns idag i Berlin och det är en sån symbol för Egypten som alla känner till runt om i världen. Och Rosetta-stenen naturligtvis är nyckeln till dechiffreringen av hieroglyferna. Den finns i British Museum idag. Och det är också en sån pjäs som Egypten gärna vill se komma tillbaka. Framförallt nu när de ska öppna det nya museet i Kairo.
Hur är det att skilja alltså nutiden och nutidens liksom sätt att se på saker från hur det var då? Alltså förstår du vad jag menar? Att man inte ska gå in med fördomar när man tolkar.
Ja, jag brukar, nu undervisar jag ju nere vid Lunds universitet och jag brukar säga till studenterna att för att förstå de antika människorna måste vi stiga ut ur våra egna skor och sätta på oss sandaler eller gå barfota som de gjorde då. Men det kopplas ju tillbaka till det som vi pratade om tidigare, just att man har de här grundläggande faktorerna i livet, att man vill förstå livet. Det är någonting som vi alla har ställt förr eller senare. Vad är meningen med livet? Hur ska jag lyckas hålla mig trygg och kunna fortsätta? Och sen när du väl har en situation i livet när du är trygg, då kan du börja titta mer filosofiskt och fundera mer. Och det är inte så mycket som skiljer oss då från nu. Utan det är mer hur vår omgivning ser ut.
Är det svårt att inte låta ens fördomar spegla sig i jobbet?
Ja, nej men det finns ju alltid med. Och det märker man ju framförallt när man har stora rörelser i samhället. På 70-talet så hade vi feministerna och det gick hela forskningen in på den det blocket. Titta på kvinnor i antiken och så vidare. Och likadant olika politiska rörelser. Nu är det ju väldigt mycket diskussioner kring om det ska vara hon eller han, hen och hela den här biten med tolerans och så vidare. Och det är ju många stora fält inom forskningen som också tittar på det nu. Ifrågasätter då vilka roller man hade. Såg de på könsroller på samma sätt, genus och så vidare. Så att visst är forskningen färgad av det som vi har i vår samtid. Och det är på gott och ont. För ibland så leder det ju in att man glömmer bort. Det blir en slags positivistisk, att man är så fokuserad på just det blocket. Så man missar de här dörrarna som leder på andra håll. Så att det gäller att försöka att vara så öppen som möjligt för vad forskningen leder och låta materialet tala istället för ens egna idéer.
Gud vad intressant.
Ja, jätteintressant. Men gravarna där ni är, har de blivit plundrade nu eller var det typ på den tiden när gravarna gjordes?
Vi har plundring på platsen från antiken fram till i alla fall på 80-talet.
Okay.
Vi har en inskrift utanför, vi har graffiti utanför en av våra gravar som nämner namnen på de plundrare som var där på 80-talet.
Jaha.
Så att relativt nära i tid. Vår vattengrav, den var intakt fram till 2010. Och då gick de in, det var ju bara 2 år innan vi kom och började vår första utgrävning så att säga. Och då gick de in med en grävskopa och det var så de förstörde själva toppen till den här graven. Men de tvingades ju sluta för att de insåg att den var vattenfylld. Så tack och lov så räddade vattnet graven. Men försök, det har ju skett, framförallt i samband med revolutionen nere i Egypten.
Men du har ju fått stor internationell uppmärksamhet och vunnit pris och så för den här gravplatsen som ni ju hittade och grävde ut. Kan du berätta om det?
Otroligt naturligtvis att bli tilldelad ett så prestigefyllt pris. Och det var ju i samband med att ha fungerat lite som en ambassadör för humaniora och Lunds universitet. Det är jättekul naturligtvis att ha National Geographic och flera av de stora kända bolagen som vill filma. Och det ger ju en möjlighet också för oss att sprida kunskap om platsen. Fram till att vi började jobba där så var det väldigt få som faktiskt kände till att platsen överhuvudtaget fanns. Så de som arbetar på platsen, som bor runt omkring, så inspektörer och vakter och så vidare, de brukar säga att fram till att vi var där så var det var ingen som kände till platsen. Men sen vi kom så har vi gett liv åt platsen. Och dels så har vi vår kärlekshistoria, vår familj, barnen. Jag har ju burit båda barnen fram till 8:e månaden på plats. Och sen har vi åkt ner med dem så att de har varit på platsen. De var 2 månader gamla. Och det är många som nämner just det här att familjen och platsen någonstans, själarna är sammankopplade för alltid. Och vår dotter är väl ett av de främsta bevisen för det. När hon var, jag tror hon var 3 år och vi åkte ner, så står hon, vi kommer ner på längs med Nilen då. Hon står på ena sidan och tittar ut över den andra, för platsen är delad av Nilen, så vi har en öst- och västsida. Och hon står där nere vid Nilen och så tittar hon upp på oss och säger: vi är hemma.
Gulligt.
Så att, jo men visst, det det är en del av, det här är ju inget arbete, ett vanligt 9-5 arbete. Vi lever ju för platsen. Man lever, man äter, man sover, man tänker hela tiden på platsen. Man planerar antingen inför nästa säsong, nästa grävsäsong. Eller så är man där, eller så skriver man ihop resultat. Och hela tiden, allting vi gör, det är ju silsilla. Så det är en sån viktig del av livet, onekligen.
Har dina barn någonsin hittat något när ni har hållit på att gräva ut?
Nej, barnen, de får inte vara med på utgrävningarna. De kommer att hämta oss på eftermiddagen, men de får inte vara bland de arkeologiska lämningarna. Det är tydliga regler och jag vill nog inte ha dem i den miljön heller. Just dels för att jag kan inte koncentrera mig om jag har barnen runt mig, men med tanke på faror också med skorpioner och ormar och... Jag vill inte att de ska vara utsatta för det, men respekterar naturligtvis lämningarna. Så att de är på båten, de går på sina dagliga promenader på andra sidan. Och det är ju en annan sak av vardagen innan solen. I samband med att solen går ner så går vi en eftermiddagspromenad och då sätter vi oss alltid. Vi har en stor sanddyne och då är det alltid bus med barnen och vi har ju haft en hund också, Carter, som alltid har varit med och busat där, så att då kan man sitta och titta ut över Nilen och den andra sidan och väldigt romantisk bild av hur det ser ut medan barnen leker i världens största sanddyn.
Hur gamla är barnen idag?
De är 6 och 9.
Och hur har det varit för dem att växa upp i den miljön?
De älskar ju det här. Vår dotter som är 9 nu, hon säger ju själv att hon vill bli arkeolog. Jag brukar säga jag önskar dig ett bättre öde.
Varför det?
Det är ett jättehäftigt yrke naturligtvis, men man måste brinna för det. Du måste ha passionen, för annars finns det ingen möjlighet att ta sig vidare. Det är väldigt, väldigt hårt akademiskt klimat att ta sig fram. Det är jättesvårt att hitta finansiellt stöd att utföra de här utgrävningarna. Man är påverkad av politiken naturligtvis. Vi bodde i Egypten under revolutionen. Vi har varit med de olika politiska svängarna som har varit där. Man lever ju verkligen, det krävs nästan att man är gift med en annan arkeolog för att få det att fungera. För det är ett väldigt speciellt arbete. Så att jag önskar väl att hon kan ta nytta av någon annan gren, kanske kombinera det. Men har man väl det i blodet så tror jag att man har passionen och den här känslan. Äventyr kombinerat med att möjliggör att man kan ändra någon del av historien och förhoppningsvis göra det till ett mer omfattande, att man förstår någonting, som man lägger till någonting av den här livets pussel.
Och har du något som är så här the holy grail som du vill upptäcka? Något som är så här, check!
Ja. Jo, men det är ju just namnen är alltid någonting som vi söker för att komma närmare människorna. Sen hade det varit otroligt häftigt att hitta en papyrus till exempel, just för att text gör det möjligt för oss att förstå mer. Men det är just det här sökandet, att komma dem närmare och förstå dem bättre och kunna få ihop pusslet.
Hur ser det ut med farliga djur på platsen?
Ja, det finns där. Om vi går tillbaka till det här med falluckor och så.
Uh-huh.
Jo, vi har skorpioner, vi har kobror, vi har sandhuggorm. Dessutom har vi kamelspindlar som springer otroligt snabbt. Vi har upplevt det mesta av det. Platsen är ökänd för att ha mängder med sandhuggorm. Och det är ju, man har ju 15-20 minuter på sig. Så det gäller att vara förberedd och ha raka direktiv vad som händer om någon skulle bli utsatt. Och det har vi ju haft skorpionmässigt i alla fall. Och då får man ju vira in med någonting så att man stoppar blodflödet och sen direkt till närmsta läkare för att få motgift.
Och vad var det som hände då?
Då hade vi en av arbetarna som blev stungen av en skorpion. Jag hade förra säsongen vi var nere så hade jag, då låg jag och grävde ut ett av skeletten också. Jag säger låg för att det är alltid, man sitter inte utan det är väldigt obekvämt. Ofta ska man, det är väldigt smala utrymmen som man ska in i. Och det är tidigt på morgonen, jag är inte riktigt vaken kanske än. Lyfter på en sten, flyttar den, hinner göra någonting annat och så tittar jag och ser någonting som rör sig. Och då är det en sån här jättestor skorpion. De kallas Deathstalker på engelska.
Åh, vad härligt.
Och det är en av de farligare. De brukar säga att man dör inte, så länge som man är frisk och vuxen framförallt så dör du inte. Men du önskar att du gjorde det. Men jag blev inte, jag klagade mig, det gjorde även han. Eller hon. Men visst finns det farliga element till arkeologlivet, naturligtvis. Hettan är ju ett annat, att man får, är vi där på sommaren så har vi ju över 50 grader. Och det är speciellt. Det är vindar, vi har varit med om att vår båt, vi bor ju på en båt på Nilen när vi är där, för det finns ingen infrastruktur, ingen annanstans vi kan bo. Och vi har haft stormar, regnstormar och åskstormar som kommer in och lyfter hela båten. En gång så kastades hela båten ut, alla repen bara bröts av. Vi kastades ut i Nilen, sen kastades vi upp igen på stranden och allting översvämmades. Vansinne. Men då var det en sån där det var sent på kvällen, vi visste inte vad vi skulle göra. Min man säger till alla, förbered era väskor, ta passen, vi ska av båten. Ja, men plankan finns inte kvar. Och då slutade det med att alla sätter sig i baren och tar ett glas vin istället. Och vi klarade oss uppenbarligen, men det är, man är ju utsatt för väder och vind och allting, så att, ja.
Finns det krokodil och sånt på platsen också?
Nej, inte längre.
Okay,
från att de gjorde den stora Nassesjön och de här dammarna så finns det inga krokodiler högre än Aswan. Däremot finns det 50 000 av dem längre ner.
Men visst, din man har väl blivit biten av en giftig spindel, va?
Ja.
Kan du berätta om det? Vad gjorde ni då?
Då grävde vi i det som vi kallar vårt krokodiltempel. Det är ett tempelområde som tillägnades krokodilguden Sobek. Och det totalförstördes under antiken. Och det vi gör nu är att vi gräver ju fram alla fragmenten. Så mängder med små eller stora delar av templet. Och försöka att lägga ihop det här pusslet också. Så min man, han sitter på sina knän och försöker flytta fram och se vad han kan hitta. Känner att någonting kryper in. Och då har vi ju såna här militärboots, ordentliga skor. Men någonting kryper in och han känner hur det sticker till. Inte en gång utan två. Skriker, slänger av sig sin sko och det... Vi ser ju uppenbarligen att någonting är fel. Det är två jättestora lila blåsor som har svullnat upp direkt. Frågan är ju bara, är det, för de sitter relativt nära varandra, är det en orm eller vad är det? Men så ser vi ju att det var en spindel och de är samma storlek som min hand ungefär. Och han får ju nästan panik. Det hade ju vem som helst fått. Men det är ju bara att tvätta och försöka direkt tillbaka till båten och bedöva så att säga, få i honom antibiotika omedelbart. Det här var väl under våren och det läkte ju egentligen inte förrän under sommaren när vi kom tillbaka till Sverige och han badade i saltvatten. Saltvatten är ju magiskt på många sätt. Men det såg ju ut som han hade två kulhål i sin fot och han har ju fortfarande stora ärr från det.
Jäklar.
Och det är ju en sån spindel, de är ju inte dödliga men de har parasiter så att det gör ju, om du inte tar hand om det så kan du ju få blodförgiftning.
Och det är, farligt att vara arkeolog.
Kan du berätta något mer om det templet med, vad sa du, krokodil?
Krokodilguden.
Ja.
Vi har, så att krokodilguden Sobek, han har ett tempel, eller hade ett tempel på vår plats. Och det är det templet som vi nu gräver ut alla fragmenten av. Krokodilguden, den har funnits på plats från ungefär 1200-1300 före Kristus, så avslutar de, då ersätts han med någonting annat. Och det vi ser sen under romersk tid är att krokodilen istället är en symbol för underjordens härskare och någonting, eller vad ska man säga, demonen av underjorden. Så krokodilen är inte längre det som dyrkas på platsen, utan motståndaren till det goda. Han är den enda guden som är både uppe på land och under vatten, eftersom en krokodil kan leva på båda. Ofta en skapargud, så kopplas till de stora gudarna som Ra och Amon och så vidare. Osiris, som är underjordens härskare, positiv person då. men en skapargud, en viktig del av egyptisk mytologi. Det är ett tempel som mer eller mindre var okänt. Det nämns av de tidiga upptäcktsresande som ett förstört tempel av Ramses den store, ett av de stora namnen inom egyptisk historia.
Och vem är det, om vi bara får flika in?
Många känner mest till Ramses som en möjlig kandidat till de bibliska historierna, men han är en av storhetspamparna inom egyptisk historia. Byggt mängder med tempel och varit militärt aktiv och så vidare. Men vi började ju gräva där just, de planerade att bygga en parkeringsplats för turister, och som man alltid gör så går man in och gör en förundersökning, och vi bad dem att få först en vecka, och så hittade vi så mycket under den veckan att det blev 3 veckor, och nu är vi 6 år senare fortfarande på platsen, och det är ett enormt rikt material, tusentals fragment, och det har ju visat sig då att vi har haft ett helt tempel som har varit bemålat, det har varit aktivt med präster och prästinnor och dagliga aktivitet, så att vi jobbar för att förstå vad som hände, för att krokodilguden var huvudgud på platsen. Någonting händer, han blir förkastad, och lokalbefolkningen eller andra, det vet vi inte, förstör templet och tar bort alla hans bilder från relieferna. Och i ungefär samma veva så försvinner den här bofasta befolkningen från platsen och ersätts med inhyrda arbetare som är bara där för stenbrytning. Så vi försöker ju då förstå, vad var det som hände? Varför förkastas krokodilguden? Dessutom har vi hittat 3 huvudlösa krokodiler som har begravts utanför gravarna. Så någonting väldigt ritualistiskt. De har huggit av huvudet men gravlagt krokodilen utanför. Så att det är också många mysterier.
Verkligen, men detta är då på den platsen där ni är?
Ja.
Nu?
Japp.
Wow. Och hur ser framtiden ut nu då för er?
Vi hoppas ju på att åka ner nu till försommaren. Maj-juni har en varm säsong. Och troligtvis än i augusti. Och sen kommer vi jobba under vintern också. Vi har fått ett stipendium och ett jättefint forskningsbidrag från Vetenskapsrådet bland annat. Så att vi kommer ju att fokusera mycket mer nu på utgrävningen än vad vi kunnat göra det sista året. Min man fick en cancerdiagnos förra året, vilket gjorde att allting stannade av, och det har varit fokus på familj och att ta sig igenom den tragedi som det är att få ett sånt besked naturligtvis. Men som familj så har vi kämpat oss igenom det hela, och Silsilla har ju varit dragkraften, och att få återvända och känna den här friheten som man gör på platsen naturligtvis. Så att målet är att vara tillbaka nu till sommaren, att fortsätta gräva. Sen är det alltid problem med hur man ska få det att fungera. Vår dotter, hon har skolplikt nu, så att det ska man lösa, passa in tidsmässigt. Sommaren är den värsta perioden att vara där nere för att det blir så varmt, men det är den enda perioden när vi kan vara där en längre tid. Och sen naturligtvis ekonomiskt att man ska ha tillräckligt, man ska vara tursam i att få bidrag eller stipendier. Och sen att hitta någonstans också. Vi har hittills kunnat bo på en fantastisk båt, men det blir också svårare och svårare, för ju mer turister som kommer till Egypten, desto dyrare blir det. Och drömmen är naturligtvis att vi skulle kunna köpa vår egen båt, men vi får se om vi har en lyssnare som kan gå in som en privat sponsor och hjälpa oss med det.
Exakt, lös det.
Ja, precis.
Men du, alltså jag vet knappt hur man avslutar ett sånt här avsnitt. Vad häftigt det har varit att prata med dig.
Tack snälla för att jag har fått vara här.
Alltså jätteintressant och vilket givande samtal. Som alla lyssnare vet så är jag ju, alltså mitt absoluta favoritämne i podden är ju olösta mysterier.
Mm.
Och det är ju det som är hela ditt jobb.
Ja, jo det är det. Och ni får väl ta och komma ner på platsen och göra en, vänta. Ni får göra ett program när ni är på plats.
Alltså jag tänkte faktiskt fråga dig här off cam om det finns någon möjlighet att typ besöka dig när du är där nere. Så ja, bra.
Bara kom.
Planerat det.
Jättebra! Check på den! Men tusen tack Maria för det här samtalet.
Själva. Tusen tack.
Tack.
Alltså förlåt, Maria är så cool, jag vill typ vara henne.
Ja, alltså det var nya ideal.
Ja.
Vi sa det direkt efter och bara, oh my god. Vi är hennes största fans.
Ja, verkligen. Alltså så häftigt liv. Jag orkar inte.
Och det här att hon har bjudit in oss till Egypten.
Ja. Stort misstag av henne, för vi kommer komma.
Vi kommer hålla henne ansvarig för det där.
Ja, ja, det kommer vi verkligen.
Nu har vi det inspelat också dessutom.
Precis. Och vill du stötta Marias arbete så har ju hon, jobbar hon med GoFundMe. Och det finns en GoFundMe-länk i beskrivningen så att hon och de kan fortsätta göra ännu fler utgrävningar.
Mm. Men nästa vecka så drar vi till Hollywood och ja, det gör vi också.
Ja.
På riktigt. Så åker vi till Hollywood och vi besöker Hollywoods mörka sida.
Ja, vi ska köra lite intervjuer och sådär.
Mm. Och du som lyssnar kommer också få åka till Hollywood när vi pratar om det i podden.
Precis. Och tack för att du har lyssnat.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.